Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Precis på vägen hit var det jag åkte i en rulltrappa och så var det en människa som jag bara känner, alltså jag känner typ flåset i nacken och vänder mig om och så jag bara bro, avstånd. Och då är det typ en, alltså som jag inbillar mig att så här personer ser ut om de går enskilda gymnasiet. Alltså jag behöver inte säga något mer, eller
var
hur?
Det en jacka som kunde bekosta en undersköterskas lön?
Ja.
De älskar dyra jackor.
Framförallt som jag brukar säga, så såg ju jackan ut som hans pappas jacka.
Ja.
Ja. I alla fall så
pappi.
Då fick jag, då tog han sig ton.
Men Britta, men det här börjar gå åt helvete.
Men alltså man bara, jag har tänkt på det, för som tur var i situationen så var det som att jag bara, jag ville inte ens vara vänd åt ditt håll för du står så nära. Så att jag bara vände mig om och gick för att jag bara, det här var så äckligt. Men så det blev ju en sån perfekt reaktion på hans typ, att han gav mig attityd.
Så du, men du kan vara nöjd här, med hur du hämtade hem det?
Nej, men alltså nöjd är man väl aldrig. Man sitter och tänker på olika coola comebacks. Men grejen är att han bara, läser du tidningarna din jävla idiotunge? Går du enskilda gymnasiet?
Det här borde du ha sagt! Nej, första frågan. Går du enskilda gymnasiet?
Går du?
Vänta inte på svar.
Nej.
Två. Läser du någonsin en fucking tidning?
Ja. Eller titta på din jävla skärm. Alltså det är ju över hela Instagram. Ja, så konstigt.
Nej, men det är ju tyvärr så nu att folk gillar att vara lite kontrarianer. Som att de vet någonting bättre än oss andra.
Mm.
Och därför går ibland märkligt nära. Jag tycker folk skjuter fram som missiler på gatorna och går rakt in igen. Mm. Alltså mer än någonsin.
Jaha.
Antingen så har de vant av sig med sociala normer. Eller så vill vissa markera att jag får gå nära vem jag vill.
Nej, men alltså jag tror så här. Tänk dig tonåringarnas fumlighet med sina extremiteter. Mm. Som det alltid är. Alltså jag tycker att tonårskroppar är så äckliga av den anledningen. Nu pratar jag generellt.
Du pratar om
inte några
kropp.
Jag känner.
Du pratar om mig.
Men du vet att de tappar som styrseln.
Mm.
Och då, jag tycker liksom att folk måste säga extra noga till sina himla tonåringar. Håll koll nu på era kroppar, var de befinner sig i relation till andra. Det är viktigt att lära sig alltid, men särskilt just nu.
Men så jag är ju av skolan, om någon är på väg att gå in i mig, stanna väldigt tvärt och stirra personen rätt i ansiktet.
Ja, men det är ju det man inte kan göra nu, för då får du ju corona rakt i ansiktet.
Nej, men alltså, och om den kommer nära säga stopp. Men jag undrar, hur yttrade sig hans attityd?
Nej, han skrek, han sa något med fucking så här, rakt i, ja. Alltså han tog sig ton. Jajamän.
Britta, nu är ju du är väldigt nära till att skönmåla folk ibland. Jag kan berätta saker för dig om psyk jag råkar på. Och du är så här, men kan du inte ha missförstått?
Ja, jag ser ju glaset som halvfullt. Ja.
Kan det inte vara så att han egentligen menade väl? Om någon riktig sopa?
Inte om det är någon riktig sopa.
Det har hänt lite, men det har hänt några gånger.
Men du tolkar ju alltid situationer negativt och jag tolkar dem lite mer positivt.
Nej,
vad de är.
Realistiskt.
Sanningen ligger säkert någonstans mitt emellan.
Realistiskt och krasst.
Ja.
Men det här är ju ett otroligt starkt tecken på att du även i ditt eget liv gör det här. Om någon säger fucking till dig och du etiketterar det som att den tog ton. Jag hade ringt polisen.
Ja, men alltså, nej, men alltså, du säger, alltså jag säger, han var, alltså det var en jävla idiot, fitte unge, ska jag säga det istället.
Nej, men det var ju ett riktigt svin.
Ja, det var ett riktigt svin.
Alltså, men alltså, ton, det är när man säger till
någon.
Men det
var ju bara för att jag, liksom, jag, alltså, nu, jag använder ju inte ens det uttrycket vanligtvis. Det, ta sig ton är ju som typ, jag tänker att Ture Sventon uttrycker sig.
Alltså, men, nej, alltså, men jag bara tror att många tycker att det är jobbigt just nu. Och det är ju min stora invändning mot Sveriges hur man hanterar den här frågan.
Exakt.
Och det var vi inne på i starten, att det här att lägga det på individnivå, att vi själva ska sköta det här, innebär att ni bara lägger konflikterna på vår nivå.
Ja.
Att konflikträdda Sverige och Stefan och Anders, hela gänget, lägger det här på medborgarnas nivå och med de konflikterna som de inte vill ta. Vi måste bråka med folk på gatan eller på tunnelbanan om man är där någonsin. Så det blir ju istället att vi, eller förstår du?
Jag är helt med. Alltså det som Stefan inte har tänkt på, det är att så här, när de tänker typ att det är så här frihet under ansvar stilen, då tänker inte ni på att ni ger även de här bratsen som går i gymnasiet och inte har någon vett med någonting. De liksom de runkar i sina sängkläder, det är deras största intresse. Och de ska också ha friheten att liksom skapa sig så här, göra en liten bedömning av situationen och därefter fatta ett beslut. Det är ju de jävlarna ni måste skydda oss från.
Men jag lovar att det här är en sån kille som när han hörde om det här med ingen alkohol efter 22 anordnade en dagsfest istället.
Ja,
det är det nya bland kidsen. Poängen har inte riktigt gått fram.
Fast alltså, han måste ju be någon köpa ut eftersom han var typ 17. Men Musikhjälpen?
Ja, men Musikhjälpen då? Det har också hänt den här veckan.
Ja, det hände. Ja, vad ska vi säga om det då?
Respons god.
Ja.
Ja. Hade du förväntat dig det? Eller hade du varje timmes tankar också?
Nej, men jag tänkte nu, ja, men det är ju såklart att det är folk som är sura att det inte är typ Sara Larsson som leder Musikhjälpen, men nej, det vet jag inte om någon är. Men jag tänker att det är faktiskt, jag blir lite trött på att höra mig själv säga det här, för att jag gjorde det under en hel pressdag när man då träffar lite olika medier och så försöker man variera sitt svar, men det blir ändå typ samma innebörd.
Absolut.
För att man har inte, du kan inte uppfinna hjulet hur många gånger som helst, jag har bara det här att säga om det och det så här. Jag tycker att det är svinkul att det blir av, att vi kommer få den grejen, för jag tycker att Musikhjälpen är så här, som en liten julklappsöppning av typ olika så här musikaliska presenter som oftast liksom aldrig händer någon annanstans. Och sen så är det ju roligt för mig bara överhuvudtaget att ha ett jobb under corona. Och så det tycker jag folk kan samlas kring. Rejoice. Och sen så är det, känns det svinkul att få, jag tror att det kommer vara jättemycket så här överraskningar inne i buren. Jag tror att just för att det inte blir på ett torg som det brukar vara, så tror jag att produktionen nästan viker sig dubbla för att maxa underhållningen.
Ja, men absolut, det vi har snackat om, att det här ställer ju nya ramar och nya utmaningar, och ur det föds många kreativa lösningar. Men du leder det med
Farah Abadi och Felix Sandman.
Och vi har ju haft Felix Sandman på tal förut i podden.
Nej, men Parisa, du får inte ta upp det. Boys with
emotions. Oj, 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 oj.
Men så här, jag tror, så här kommer det bli. Farah känns som det trygga ankaret. Jag och Felix kommer flippa på olika sätt.
Känslomänniskor.
Känslomänniskor.
För vi vet ju.
Duracellkaniner.
Boys and
ADHD-diagnoser.
With emotions.
Boys and girls with emotions.
Om inte ni gör en remake på den tillsammans.
Oj, 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 oj.
På alltså, tal om
typ,
det.
Ska jag göra en då på typ, alltså hur det känns när man har mess. Jag tänkte PMS och så blev det jättekonstigt. Alltså typ, jag gör en, jag feedar in Mary J. Blige fantastiska låt PMS. Om ni inte har hört den,
men det här kommer släppas som en officiell remix.
Eller hur?
För att det är många 12-åringar som kommer avguda dig efter det här.
Jag måste snacka med Felix producent.
Men på tal om det här så efterlyste jag i samband med det här att vi ska göra en, dels en bucket list för dig.
Ja.
I Musikhjälpen. Så man kan följa lite som när man gör ett bingo för en galakväll eller sådär.
Ja, alltså 100%. Ja. Varför kallar du inte för bingo
jo,
bara?
Jo, jag kom på det nu.
Alltså, så får alla, ni, alltså lyssnarna kan sitta hemma. Ja. Och sen kryssa av så här, när Britta Zackari tar, alltså, tar ton som i sång.
Mm.
När Britta Zackari brister ut i sång, då ja. Får man kryssa. Eller?
När Britta grinar, när Britta har brandtal.
När Britta blir Britta... rörd av ett barn som har liksom tillverkat något.
Britta tvingar sig in i folks aktioner. Ja, men jag kan också vara med. Jag kan göra det här. Ja, men hej Schyffert och Nor. Kul att ni är här. Jag kan också vara med bakom.
Är det typiskt scenerna. Mig?
Ja, men det skulle vara kul. För det här ska ju dels reflektera saker som brukar hända i Musikhjälpen i stort.
Mm.
Men också vad som skulle kunna hända dig. Och då är det just kul det. Med några wild ones.
Mm.
Och jag har redan fått in ganska många roliga.
Mm.
Och vissa är ju nästan som utmaningar för dig. Jag tycker ja. Att du ska se det så. Du ska
jag kommer
bocka
absolut
av
se det så.
För någon skrev att Britta ska rappa.
Alltså,
du det, har rappat i podden.
Har jag?
Nej, men i det här Biancas abortavsnittet som det inte hette. Det är inte den officiella titeln på avsnittet. Då sa jag here we go again. Och då började du direkt
oh,
dra lyrics.
Men det var väl inte en rap, det var ju Stakka Bo. Det räknas väl
han aldrig. Tycker nog att det är en rap.
Ja, det tycker ingen annan.
Okej, okay, men WAP måste det rappas till. Och det roliga är att vi kommer ju kunna se dig när musik spelas i radio.
Mm.
Men du filmas av. Mm. Du antagligen, det här går rakt in, mm. dansar like no one's watching.
Mm.
Det ska bli så jävla kul.
Men vet du, ska jag säga, jag har redan tänkt på det här. För jag hoppas att jag kan dansa like no one's watching. Mm. För vet du vad som är värre än det?
Ja, bry sig.
Att dansa så att man bryr sig. Ja. Och dansa, alltså jag gjorde faktiskt exakt den här dansen för Kalle igår. För att jag bara, tänk, vet du vad det kommer vara så här? Felix Sandman kommer få feeling och dansa.
Han är gammal
Felix
dansare.
Sandman, ja, men då kommer han liksom dansa.
Ja.
Men, och så kommer jag, och så ser man lite i bakgrunden. Står jag och bara, försöker så här... Kanske lite maxlarna. Försöker vara lite så här obrydd fast ändå dansa. Det är mm. den värsta. Och nej, men, jag är skyldig till den ofta.
Alltså överlag bry är ju väldigt genant. Tyvärr.
Ja, precis. Jag hoppas att jag kan göra mer som att ingen ser mig. Och då kommer det bli bra. Det som kommer vara jobbigt att titta på kommer vara när jag är för medveten om kameror och sånt där.
Mm.
Är men, det som en dokusåpa?
Men, jag kom på ytterligare saker. Vad är din värsta, vad är värsta scenariot?
Värsta scenariot är... jag blev lite stressad för Farah berättade om en grej att det kom in en gäst i studion som hon inte vet vem det är och så är det någon jättekänd.
Mm.
Alltså det var Niklas Lidström, typ någon jättekänd hockeyspelare som hon absolut... Alltså hon bara, vem... För det kom tre killar och så står det ju så här Niklas Lidström och hon bara, vem av er är det? Och det var typ som att säga att så här, vem av er är Mariah Carey
okay.
i liksom en grupp? Och men den, och då pratade vi liksom om det att så här, sådana situationer kommer det vara för att man kan inte veta typ alla kända människor i hela Sverige.
Mm, jag har en liknande situation.
Ja, men som finns på internet.
Men det var på en tid när jag fortfarande var... Jag var ju väldigt mycket svårare när jag var yngre än vad jag är nu. Och som tycker att jag är svår nu. Alltså ni har ingen aning.
Men vad betyder svår? Alltså typ inte
dryg
koll på...
och avstängd. Vill inte veta av typ kommersiella breda saker och folklighet och sådär.
Ja.
Och i detta så skulle vi intervjua Ed Sheeran i P3.
Ja.
Och jag gjorde en grej av att nej, jag vet inte vem den här jäveln är. Kolla på den här
medan du pratade med honom.
Nu en av världens största artister. Och jag visste inte vem han var. Betände mig väldigt mycket som så. Och det stod så mycket folk utanför studion.
Ja.
Att jag först efteråt googlade och var så här, jaha.
Så men det är också lite... Det är som lite... Hans kändiskap bygger ju... Alltså det, han är ju väldigt... Så här. Han är ju dock en person som... Så jävla... inte har star quality i sitt utseende.
Mm.
Så att det kan ju verkligen inte vara första gången. Men det är också kul att du bara noll snygg, vet inte vem det är, alltså bryr jag mig inte.
Men
du kunde
som
inte
sagt,
muster upp ett intresse.
2014, jag var 23 år gammal. Men temat Mm. Känns ju alltså handen i handsken för
dig. Ja, det är helt sjukt. Och det var också... det är ingen människa ska lämnas utan vård.
Mm.
Och det som är grejen med Musikhjälpen är ju att man jobbar internationellt. Så det är ju till Radiohjälpen som ger pengar till... De är experter på att fatta exakt vad det behövs.
Mm.
Men jag hoppas att det är ett bra ämne att ha ett sånt här år när vi själva liksom har blivit ganska påminda om hur fan blir det för oss om det här skyddsnätet inte finns.
Mm.
För att många har ju liksom blivit uppskrämda med det. Än så länge så vet jag inte om det är någon som har typ fått kalla handen från vården för att platserna var fulla. Men det är ju någonting som vi hela tiden får rapporter om. Hur många ligger det på intensivvård? Och så här, och
får skickas hem fast de mår skit. Vissa har gått bort i sina hem på grund av detta. Folk är ute i korridorerna på grund av platsbrist. Och det här är bara i Sverige.
Ja.
Tänk då i fattigare länder.
Ja, och där man inte ens har
vårdcentral. Lät som att jag skrattade nu. Alltså, jag är bara baffled över att det ser ut som det gör. Jag såg att Jeff Bezos skänker cirka 700... miljoner dollar idag till något klimatändamål.
Mm-hmm.
Och absolut, klimatet skördar också väldigt många liv och väldigt många livsvillkor, mat och annat.
Mm-hmm.
Men känner ju att du har ju lite mer pengar också, Jeff.
Ja.
Och alltså Bill Gates gör en podd med Rashida Jones, vår kompis, ish, en
skådis
vi gillar. Och man känner kul och bra att du satsar så mycket på information. Men kan inte Bill Gates bara strössla loss de här techpengarna över alla de här länderna som inte har tillgång till basal vård ens.
Mm.
Alltså, det går ju inte att prata om respiratorer. Vi pratar om vanlig förkylnings- och febervård.
Men det där är en sån här grej som alltså, jag också har sett effekterna av. Jag var ju i Mauretanien en resa med en hjälporganisation. Jag har ju varit på Lesbos. Att bara se så här, hur snabbt människor tar sig ifrån sin värdighet när det är väldigt grundläggande grejer som inte finns. Att det inte ens finns typ vaccin. Man inte går till vårdcentralen med sina barn så att man vet inte att de är undernärda. Mm. Alltså sådana grejer som är ganska, som får förödande konsekvenser om det går för långt, men som är också väldigt lätt att fixa. Det är ju så frustrerande. Vi har liksom inte fått alla cases än, för att de vill ju lite grann att vi upptäcker det här ämnet tillsammans med publiken. Men bland annat så vi fick en dragning och berättade om ett case där det var en by där det fanns en ambulans, men det fanns inte bensin till ambulansen. Mm. Typ sån skit. Man bara, vad fan? Och här sitter vi och på våra privilegierade arslen och
känner att... Och är sura att inte gå på restaurang.
Exakt.
Typ. Jävla skitland. Mm. Skitland. Men Britta, sen tänker jag också på det här du har uttalat dig kring förlossningsvården.
Ja.
Det är ju alltså, i många länder mödradödligheten.
Ja.
Det är ju dels ett mått på ojämställdhet, men också på såklart välstånd och livskvalitet. Och det går ju verkligen in i det här.
Så himla mycket. Mm. Och det är ju väldigt så här, det ska bli intressant att som jag sa, typ, utforska det här ämnet tillsammans med publiken, men alltså, verkligen också se skillnaden liksom, i alltså mellan könen och att vissa grupper är mer utsatta än andra och så vidare. Det fan vad det kommer ju bli pissjobbigt såklart.
Mm. Och fan vad du kommer vara bra på att skapa nödvändigt dålig stämning ibland. Om det är någon artist där inne som bara allt är energier, allt är, alltså, som bara lever i någon jävla bubbla, då kommer du vara så bra på att så här dra tillbaka till någon vettig punkt, känner jag. Det ska bli skitkul.
Ja, men vad bra. Hoppas jag att jag pallar det också, trots att man bara får flytande föda.
Men det är en sån relik! Och det sa vi ju sist också med Kalle. Det där lever ju kvar från det nederländska formatet.
Ja,
va?
Det är så konstigt.
Det, ingen
och det,
är
typ, det var typ två DJs som skulle samla ihop pengar mot svält. Eller något.
Och då var det just på grund av att det var svält.
Ja, men nu har det ingen relevans. Men ändå håller vi fast.
Det kommer bli så tajt bara.
Det blir bara soppor. Men vet du vad Felix Sandman frågade?
Får man ta smoothie?
Får man dricka O'boy?
Gulli! Det är sånt här bonusmaterial vi älskar dig för.
Det kommer mer.
Britta, du släppte lite av en bomb i podden förra veckan. Att du av allt som finns att titta på inte har sett The Crown.
Ja, det är faktiskt sjukt.
Men det är så onödigt med ditt liv, tänker jag.
Nej, men alltså jag förstår, det är som ett svek, va?
Också mot dig själv. För det, ja. Alltså, jag var, om det är anti du är det det?
Nej, ja. Nej, alltså det är bara other stuff.
Mm. Ärlig fråga, är det att du inte kan se det med din man?
Alltså till 110%.
Nej, men.
Men vet du vad, okej, ska jag säga ärligt vad som har hänt? Jag ser om I May Destroy You tillsammans med honom. Jaha. För att jag tycker det är så viktigt att han ser den.
Fan, nu gick Kalle från minus till plus så fort!
Mm. Och han älskar det. Jag vet. Ah, jag vet.
Alltså, men min kille, alltså samtyckesanalys, han älskar skiten. Jag vet inte hur era killar är, men...
Men det är lite som våra lyssnare, alltså... Visst har vi pratat om det här, att vi har lyssnare som tvingar sin kille att lyssna på oss för, som typ ett, en test.
Mm. Och jag älskar ju tanken på att det förekommer tvång.
Ett tvång? Mm. Och kanske lite tafsning under tiden, eller? När de lyssnar på våra...
Återigen, samtyckesanalysen. Därför ni lyssnar på.
Men vad fan, vad långt vi hamnar från The Crown nu. Tillbaka, ja, men, till The Crown.
Ja, men för jag misstänker att vi hade ju mycket sånt snack i början av vår podd där jag lite drev om det här fenomenet mer. Att man märker att kvinnor gör avkall på sina intressen eller det de kanske är sugna på att kolla på för att de i större utsträckning anpassar sig till vad ens kille vill kolla på.
Mm.
Ja,
och... Men det tror jag är en realitet. Och jag tror också, ja, i de fall som par tittar på saker tillsammans, mm, så tror jag att liksom, eftersom vi kvinnor är skapade för att skapa god stämning.
Mm.
Nej, men alltså, vi är mood managers. Vi kommer inte sitta och lida oss igenom någon serie som vi vet att typ den inte kommer fastna hos en snubbe.
Nej, men och att de i större utsträckning har den auktoriteten eller mandatet i hemmet. Och det, alltså jag märker också det via mina kompisar som får filmtips från podden. Att de smsar sen och skriver, men kommer ex gilla den? Det skiter jag dels i. Alltså du kan ju kolla själv för det första. Och de kollar ju uppenbarligen på saker som de inte har valt, men bara för att inte vara den som är jobbig. Alltså, kan vi inte kolla på det här istället?
Men alltså, jag tror också att par till 100% delar in serier i serier jag tittar på ensam och serier jag tittar på med min partner. Mm. Och sen så finns det vissa fall när man bara, nej, den här är för bra för att titta på ensam. Mm. Då tittar jag på den tillsammans med min partner. Men ska jag vara riktigt bjussig och berätta för dig att var jag tittar på, till exempel Amningsrummet som jag började kolla på nu, kände mig tvungen. Den tittade jag ju på medan jag vek tvätt.
Mm. Ironin...
Alltså ditt ansiktsuttryck nu. Det var ett plågat sådant.
Sorgen.
Ja. Nej, men jag förstod ironin och jag skrattade lite åt mig själv.
Bra. Mm. Men det var väl det lilla som krävdes i den situationen.
Nej, men alltså ibland är verkligheten typ bättre än fiktionen.
Mm. Men The Crown då, jag var tveksam ska jag säga när första säsongen kom. För jag trodde att det var bara ett polerat verk kring kungahuset och vilka fina middagar de har och vilka fina klänningar. Ingenting tilltalar mig mindre än det jag precis sa.
Mm.
Dock älskar jag ju god ambiance.
Allt du sa tilltalar mig, men fortsätt.
Ja, men jag tycker om de sakerna när de bidrar till stämning och att bygga världar. Då är det jätteviktigt. Och det har The Crown lyckats med. Alltså det är som ett universum man kliver in i och det är så jävla bra drama.
Mm.
De har tagit korn ur historien och återigen, finns det något härligare om man är en person som är besatt av att allt man gör ska vara uppbyggligt eller kunna användas på ett bra sätt i livet. Att sitta med sin iPad uppe samtidigt och Wikipedia olika personer älskar.
Mm.
För mig är det underbart att få både historielektionen, alltså häpnadsväckande detaljer som kanske min generation eller många inte vet om och som har hänt, ja, som utgår från Storbritannien.
Men jag tror också,
och skandaler.
Alltså, ja, men förlåt alltså, att jag bryter in här, men jag tror också, även fast man har upplevt det eller liksom kan historien, så är det ju vissa saker som, ja men typ, nu drar jag en parallell som kanske är långsökt, verkar långsökt, men så här, min morsa fick en blixt genom sig innan jag föddes.
Mm.
Hon överlevde liksom ett blixtnedslag och hela tiden jag vuxit upp så är det bara så här, min mamma fick en blixt genom sig och sen när jag blev vuxen och bara, fuck, hur fan, hur var det för pappa att se henne så här skjuta iväg genom köket och alla lampor sprängs. Han måste liksom gå på krossat glas för att komma fram till henne. Typ den situationen har jag inte tänkt på, för att jag hade inte empatin och jag hade inte kapaciteten, och det var liksom bara en sanning. Och så tror jag lite grann, för att dra tillbaka det här då till The Crown. Nej, men att vissa historier kan man ju bara, men så här, hur var det för, jag vet ju att de kommer in på Diana nu till exempel. Hur, vad var grejen med henne? Jag vet att hon fanns. Jag har sett så mycket bilder på henne, men jag har aldrig hört hennes historia, och jag har sett ändå så pass mycket av The Crown. Alltså, jag har sett ett par avsnitt, men för att veta att det förmodligen är extremt bra fingertoppskänsla kring hur hennes historia berättas.
Alltså, de lyckas visa på hur isolerade de här personerna är och lever. Vilken absurd bubbla de är i, och hur mycket krav de har, dels från omgivningen och i familjen.
Mm.
Det är en riktigt osund familj, kan vi säga. Och du nämnde Diana nu. Det är sån skymf mot henne att hon har med historien blivit någon slags modeikon i första hand. Fine, mode är kul. Men hon var ju så mycket mer. Diana stod ju för en revolution egentligen, och en förflyttning av maktdynamiken. Mm. Där tidigare så var det så, mycket fortfarande, att kungafamiljen i England är väldigt otillgänglig. Inte mottagliga för intervjuer direkt. Då känns det inte som riktiga människor. De är knappt det, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Det man vet om hur de växer upp och hur de blir uppfostrade och sådär. Så kommer hon in och är väldigt opolerad och öppen i intervjuer och sårbar och nära och tillgänglig. Och där började ju någon slags folklig revolution egentligen. Så det är jättemäktigt i den här säsongen, Diana, som du nämner. För man ser ju hur hon används som en accessoar egentligen mer till Charles. Och han är ju egentligen kär i en annan kvinna, vilket vi vet nu, kvinnan han lever med.
Ja, ja, ja.
Och det är så tungt att bära för henne, och hon var så fruktansvärt ung. Det hade inte jag tagit in. Hade nyss fyllt 20 och han var 32. Och ska exponeras för hela världen på det sättet.
Och varför blev han inte ihop med Parker Bowles direkt? Var hon inte tillräckligt ansedd? Eller?
Dels det.
För Camilla, då, för vad heter hon? Diana kom från en fin...
Ja, någon sån generalfamilj. Precis. Ah, okay. Ja. Men Camilla och han breakade när han var yngre, och så gifte hon sig med någon. För det är så konventionerna ser ut.
Mm-hmm.
Eller delvis fortfarande. Och sen när det blev aktuellt igen så var hon gift, och det hade varit jätteopassande att gifta sig med någon som är skild, eller om hon ens skulle skilja sig. Så han blev mer eller mindre rekommenderad att gifta sig med Diana. Och ett ögonblick är med som är tagen rätt ur historien.
Mm.
En intervju med dem vid förlovningen där de får frågan, är ni kära?
Mm. Den är ju extremt känd. Han bara, vad är kärlek?
I'm amazed that she's been brave enough to take me on. And I suppose in love?
Of course.
Whatever in love means.
Det här tror jag motsvarar idag när man går med någon kille på stan och man går och håller hand typ. Om man stöter på hans kompisar och då rycker han till sig handen eller inte. Eller om han presenterar den för någon och säger, här är Parisa, eller här är min tjej Parisa. Alltså sådana här markeringar är vad som yttras, vad som blottläggs i den här intervjun.
Mm.
Och det är också delar ur de här kända intervjuerna Diana gjorde efter separationen. Och också memoarerna som det sen kom upp att hon var urkällan till.
Mm.
Hur kusligt. Alltså liksom hon lever vidare på något sätt i den här serien. Så det här blir ju som hennes slutgiltiga hämnd på något sätt. Skitmäktigt.
Men är det inte också, blir det inte också en kommentar till Meghan Markle och Harry? Är det Harry hon är ihop med?
Gud, det är så
skönt. Jag vet vad Meghan Markle är, den enda jag bryr mig om. Men jag menar, det blir ju som på något sätt, blir ju den här att den kommenterar samtiden fast den inte gör det direkt, för att vi alla vet om dem.
Mm. Emma Corrin fick frågan faktiskt, alltså hon som spelar Lady Diana och är så lik. Hon fick frågan, vad skulle du göra om du sprang in i med William och Harry på en fest till exempel? Hon sa, jag skulle bara gå därifrån. Mm. Skulle vara för, jag skulle inte vilja utsätta dem för den påminnelsen eller den. Alltså det,
alltså menar de då barn, för att hon är så pass lik?
Nej, för det som de tar upp i säsongen. Det är okay, så otroligt smärtsamt. Mm. Och vad jag menar med att det här blir som Dianas hämnd är som att, och det, på det här sättet så är The Crown nästan som en trojansk häst. Att de har vaggats in i breda offentligheten. Serien är jättepopulär, en av de mest påkostade i världen.
Och det är, alltså jag vill också liksom att vi också lyfter, för om man absolut inte har sett en enda ruta så är det är ju få saker som är så påkostade nu för tiden. Med, alltså det är lite som ja, typ Marvelous Mrs. Maisel kan ha såna här jättestora scener där man känner bara så här, det här kostar skitmycket, men det gör ju något med en, att man får liksom se en så pass fläskig production value och också i liksom att det är så här dåtida England, att allt är så tidstypiskt och hej och hå, det är smaskigt.
Ja, men verkligen. Och, och att de har då byggt sig in i folks medvetande och blivit populära. Tre säsonger som vissa har menat på skönmålar kungligheterna, varit irriterade för det. Dock tycker jag att de visat ganska tydligt hur hemskt det här var för Princess Margaret. Alltså drottningens syster.
Är det som spelas av Helena Bonham Carter?
Numera, ja. De tvingade bort henne från en man hon ville gifta sig med. Hon har haft ett väldigt tufft liv på olika sätt. Men nu när alla älskar serierna, då visar på ganska mörka... Det finns många mörka spår i säsong 4. Alla tidningar i England skriver om att det här kan vara det som till slut raserar kungligheten. För att nu är det så stort och vältittat. Att de visar det här på det här krassa sättet. Diana får alltså bulimi under den här tiden. De mår så extremt dåligt. Blir så illa behandlade av familjen och av såklart sin man, Charles. Det är problematiskt att han spelas av en så snygg ung man. Men om ni tvingar er att se just Charles framför er, kanske blir lättare att se på hur hemskt han var mot henne. Men det här med Meghan och Harry, det fördjupas ju av att de har ju en deal med Netflix på 100 miljoner dollar.
Det här visste jag inte.
Meghan Markle och Prince Harry, som numera bor i Los Angeles.
What? Hur ser den dealen
ut? Det är ju en ytterligare nagel i ögat på hans forna familj, kungafamiljen. Oh, folk menar ju på att Prince Harry, han gjorde den här dealen när The Crown var ute med 2 säsonger, tror jag. Så de blev ju jättesura redan då. Och nu ser man ju det som att han har valt sida på något sätt. För han har ju såklart tagit avstånd från familjen, delvis på grund av erfarenheterna kring hur hans mamma behandlades. Mm. Och efterspelet efter allt det. Så det är ju en parallell händelse nu i samtiden. Och sen har Emma Corrin intervjuats av vår Olivia Colman, som alltså spelar Queen Elizabeth II numera. Och det blir ett väldigt roligt möte. Olivia Colman är ju underbar.
Alltså jag älskar henne.
Dels
jag
som människa. Dels i Phoebe Waller-Bridge serie Fleabag på Amazon Prime. Mm. Fundamentet till den här serien är att ha sett de 2 säsongerna. Mm. Där är hon hennes vidriga stivmamma i den serien. Mm. Och så är hon otrolig som Queen Anne i The Favourite.
Våran favorite av favorites.
Som borde ha vunnit Best Picture på Oscarsgalan det året. Otrolig film där hon manipuleras av Emma Stone och Rachel Weisz, min älskling, på slottet i England.
Gör det något för dig om jag berättar att hon också är professionell racerförare?
Förvånas noll. Men då den här intervjun, det är väldigt roligt och hon bjuder mycket på sitt väldigt naturliga, ofiltrerade sätt. Och så här kan det låta när de snackar om Helena Bonham Carter när hon kommer på tal apropå hennes musiksmak i sminkvärnen.
When we were all in the makeup van together,
yeah.
Do you remember who was the worst DJ?
Helena. Her taste in music is bizarre.
So we would sit in a row and text each other going, what the fuck is this?
Yeah. Someone please shut her up. It would be like obscure clarinet solos and then you get like something from the Mulan soundtrack. And then you get like...
Which wouldn't be so bad, but all of them together. And then there's quite a lot of...
Also, it's 7 o'clock in the morning as well.
Yeah. And some very funny yurt-type music.
yeah. Däremot, det som verkligen är en koppling till samtiden, det är en annan kunglighet som just har olika verksamheter för sig, eller haft det i USA. Kan du tänka dig vilken jag hintar
Andrew.
Om? Fucking Prince Andrew.
Ah.
Vi har snackat en del om honom och hans katastrofkrishantering.
Ja, ah, i samband med Jeffrey Epstein, vad ska vi kalla det, härvan.
Och man har kunnat se att Prince Andrew umgicks med Epstein även efter första gången han blev åtalad för någonting. Och att han sen har nekat till inblandning men börjat dyka upp på bilder och klipp. Och också blivit utpekad rakt ut av ett tidigare offer för Epsteins olika äckliga affärer. Och det har varit en intervju när han gjorde bort sig fullständigt, svettades genom hela och sa konstiga saker.
Var det då han bland annat hade som ursäkt att han var på Pizza Express istället?
Ja!
Famously.
Katastrof! Och The Crown lyckas kommentera samtiden i det här som ska utspela sig på 80-talet genom en lunch drottningen har med sina barn. Eller en och en.
För att hon vilka plötsligt... är det? Charles, Andrew och vem är det tre?
Anne och
Anne.
Edward. Mm. Hon har fyra barn. Och under en lunch ska vi få se att han har alltid haft de här tendenserna. Och på det här sättet så lyckas The Crown då peka lite på att det har alltid varit något inte lurt med den här personen.
Really? You're not familiar with the awakening of Emily.
No, should I be?
I'm not sure it's your cup of tea. Look, set in the 1920s, follows an impressionable, nubile, 17-year-old girl who...
17? I'm not sure I want to know more.
Don't be such a prude, mummy. Anyway, there she meets several twisted and perverted older predators who seduce the vulnerable, helpless young Emily as we follow her induction into sensual pleasures.
Yes, all right. It doesn't sound blue at all. Are you sure it was even legal?
Cared.
Ja,
det var starkt.
Visst är det starkt hanterat. Det är en tydlig kommentar från dem, känner man.
Intressant användning av ordet seduce.
Mm. Old predators. Spännande. Men förutom att det kommenterar olika skandaler och olika händelser man har glömt, alltså terrordåd som dödade familjemedlemmar i kungafamiljen.
Var det IRA?
Ja. Mm. Det var så illa.
Jag har ju sjukt nog en kompis som har varit i det militära på Nordirland. Det är ju sjukt att det har liksom hänt under vår livstid. Vi pratade ju lite grann om det apropå den briljanta Netflix-serien som heter Derry Girls. Otroligt bra, som är en komediserie men som utspelar sig under den eran, så att det kommer liksom lite hintar om vad som händer i världen utanför. Jättebra. Ville bara flika in med det.
Men, och det är mer den här säsongen som kom nu. Och sen är det ju mycket såklart med Margaret Thatcher.
Och spelad av...
Gillian Anderson. Och det är ett mästerverk. Man vill prata om hantverk, förstår du?
Men visst la du upp på Instagram, alltså bara hennes min, man bara, hon har ändrat sitt ansikte med musklernas kraft för att få till den där Thatcherska minen.
Alltså hon ser helt förvriden ut i ansiktet, är det du försöker säga. Ja. Alltså mimiken, och hon beskriver i en intervju i BBC som jag lyssnade på i veckan på Screen Time hur hon ändrade hela sitt kroppsspråk. Mm. Hela sin tyngd i gången. Hela hur man, vilken plats man tar i ett rum säger så mycket om en. Coolt. Och hon har så mycket klasskomplext ju, Margaret Thatcher. Och tagit sig upp i Tory. Typiskt sån uppväxt att man växer upp ganska påvärt och kämpar sig upp och då tycker att man själv har gjort en sån klassresa. Att
alla borde kunna göra det. Så kan väl alla skärpa sig.
Klipp till misär i England, om ni inte vet det, 80-talet. Fruktansvärt tufft. Och jag älskar hur The Crown förkroppsligar det lidandet med olika personer som tar sig in. En tar sig in i palatset för att få prata med Queen Elizabeth för att han är så jävla desperat och utsatt av samhället.
Mm.
Otroligt snyggt gjort. Balansen mellan det här, balansen mellan kronorna och tiarorna och verkligheten, diskbänksrealismen, The Cure och en cigg i köket. Så jävla starkt! Och Margaret Thatcher är ju en omtvistad historisk karaktär. Man har hört saker som att hon startade Falklandskriget för att hon hade mens den dagen. Alltså hon blev ju, för många, ser ni, en kvinna kan inte regera ett land. Och det är så jävla tragiskt att det är så. Och jag tycker att Gillian Anderson gör ett bättre jobb än Meryl Streep gjorde i Iron Lady. Och det säger jag inte lätt. Det säger jag inte lätt.
Jag har ingen relation, men
alltså,
jag förstår vad det kan innebära.
Meryl Streep gestaltade då Margaret Thatcher i Järnladyn. Och det är ju bra, men det är halvparodiskt och ganska endimensionellt, tycker jag, porträtt. Gillian Anderson däremot, hon visar verkligen på att Margaret Thatcher är komplexfylld. Hon är ganska, det finns ganska mycket dråpliga incidenter, cringe-incidenter och sånt. Mm-hmm. Hon försöker passa in i en överklass hon inte har någon rätt till. Och vad det väcker i henne då, ett grundförakt på något sätt. Och att det blir också hennes fiender till slut. Bara väldigt snyggt balanserat allting. Så det här är inte bara ett tips, utan bara en allmän... Jag vill bara vara lite tankeväckande kring eran och historien, och att den faktiskt upprepar sig, och att The Crown lyckas både tända den där Wikipedia-kittlar-genen, men också såklart man tar en titt på maktdynamik och ledare och samhällsskeenden egentligen.
Mm.
Vill du se nu?
Men 100%.
Men hoppa till... Alltså, nej. Jag är ju för pliktskyldig för att säga hoppa till säsong 4.
Jaha,
men du har ju tendenser att...
Så grov skulle jag nog aldrig vara faktiskt. Nej, men bra. Däremot ett lätt skutt till säsong 2 kanske.
Ja, men och en snabb scroll kanske.
Ja. Jag vill kolla med dig om du har koll på vad Tina Fey håller på med nu.
Just i detta nu?
Mm.
Gud vad spännande.
Kanske. Nej, men vad har hon skapat något stort på sistone?
Jag vill passa på att säga att Tina Fey och Amy Poehler ska leda Golden Globes igen nästa år.
Åh, oh, herregud.
Ja.
Ja, till exempel det håller hon väl på med då.
Ja, om jag inte hade nämnt det innan. Nu har jag nämnt det.
Med vänsterhanden gör hon dock en tv-serie tillsammans med Busy Phillips.
Mm-hmm.
Det här breakade för bara några dagar sedan. Så Busy Phillips, ja men alltså, hon... Vi har ju pratat om det tidigare, tror jag. Tina Fey producerade Busy Phillips talkshow, Busy Tonight.
Mm.
Den är nu nedlagd. Men Busy Phillips är inte ledsen för det, för hon spelar nu i en komedi som har följande plott. Jag vet inte hur jag ska säga det. Girls Five Ever.
Mm.
Alltså typ Girls Forever, fast det blev en femma, jag vet inte. Centers on a one-hit wonder girl group from the 90s when a young rapper samples their hit, the members of the group, now grown women balancing spouses, kids, jobs, debt, aging parents and shoulder pain, reunite to give their pop dreams one more shot.
Men fan vad roligt.
Och förutom Busy Phillips har den i sig Sarah Bareilles, som är någon slags, jag vill säga, gör typ filmmusik, I don't know. Men och, viktigast för mig, min favorit från Hamilton, Renee Elise Goldsberry, som är alltså hon som, ja, gör den fetaste rollen. Det är inte huvudrollen mot Hamilton, hans fru, utan det är hennes syrra som har en del, alltså fruktansvärt bra nummer. Hon är med i det här och jag... Alltså jag följer det här delvis via Busy Phillips Instagram. Hon lägger upp stories från så här, nu har vi music rehearsal. Känslan av att vara på music rehearsal när de andra är professionella musiker och hon inte är det. Det var ganska kul att följa från hennes.
Men jag vill bara lägga in mina dubier kring Busy Phillips jag nämnde sist.
Du är inte så förtjust i henne.
Jag gillar ju henne överlag, men sen jag började följa henne och pandemin inträffade mycket, mycket mindre. Alltså det är den mest återigen privilegierade person och samtidigt så otroligt uppgiven och besviken och bara entitled. Nu till exempel, jag ser att hon är på den här inspelningen med Tina. Det hon lägger upp är att hon hatar att gå upp tidigt och att hon alltid gråter i vänen på väg tillbaka från set varje kväll.
Det är väldigt mycket känslor.
Det är väldigt mycket håll. Bortskämda, barnsliga. Alltså jag kommer att följa henne inom en vecka. Men kommer se serien.
Men det
absolut.
Som är, precis, alltså, det får man hoppas att Tina Fey då kan slipa bort, eller att Busy Phillips i sin rolltolkning kan lämna hemma. Det som jag tycker är bra med Busy Phillips, varför jag ändå framhärdar, det är liksom att jag, ja, men som jag tror jag sa sist vi pratade om det här, att så här, människor kanske inte behöver vara så här 100% liksom agreeable eller nej, vad man ska säga.
Men behöver de vara 100% rika gnällig och bortskämda och missnöjda?
Ja, men
om du bor i
också
ett fucking townhouse i New York och ett mansion i Hollywood Hills, mm, håll käften om din tidiga morgon. Folk har 3 jobb för att kunna ha barn på dagis.
Men alltså, så rik är hon inte. Du måste läsa hennes bok. Varför jag blir tveksam är bara för att det finns en passage i boken som går in ganska ingående på att de inte har råd att köpa ett hus. Så att det, för mig är det bara låter som fantasier, men absolut. Jag ser i alla fall sjukt mycket fram emot den här serien. Kommer den liksom bli klar? Kommer vi kunna se på den? Inte fan vet jag.
Men är det plotten, alltså plotten just med popband som återupplivas? Ja. Det är otroligt spännande. Ja. Och som Tina Fey har blivit så bra på, sätter fingret på samtiden så jävla snyggt.
Mm.
För det pågår ju väldigt mycket nu. Jag tänker på bara nu med Lilly och Susie på Så mycket
alltså,
bättre.
Hell to the yes. Eller jag tänkte på så här Backstreet Boys och Spice Girls har ju hänt liksom ganska nyligen. Jag har inte vågat titta på det.
Ja.
Men det är ju... Det känns ju som en tågolycka.
Det var några unga killar som lyssnade på Phil Collins första gången på YouTube. Och det blev ett viralt klipp för de blev så impade av så här, fan vilken bra låt den här. I can feel it calling in the air tonight. Sen började trummorna. Och de bara tappar och vilket jävla dropp liksom. Och då återaktualiserar det också Phil Collins. Så vi lever ju den eran nu när man matar om saker och historier om och om igen. Och det är så snyggt av Tina.
Verkligen. Ja. En sån jävla sanningssägare. Ja, men det känns också, jag tycker att det bäddar ju för ganska mycket också samtida kommentarer genom att det är några vuxna som ska leva tonårslivsstil. Eller liksom det som det blir, alltså om man ska vara då ett band som möter då ens... Ja, men kanske då att man har föräldrar som är gamla eller att man har... din kropp är liksom inte vad den var. Jag tror att det är många som lever i det kanske utan att vara med i ett band. Mm. Alltså att det är ganska mycket så här, våran kultur just nu är ju typ en ungdomskultur.
Mm.
Även alltså typ 40, 9, 30 och så vidare. Hur känns det när man är kanske över 40?
Mm.
Det ser jag fram emot. Nu kanske vi läser in grejer som inte kommer infrias, men än så länge kan vi fantisera. Okej, nästa grej som jag har njutit av. Känner du till Brené Brown?
Oh ja.
Hur?
Det började med att mina kompisar började citera henne.
Nej, är det sant?
Det förekom en del såna här meme quotes.
Alltså
på Instagram.
På Instagram?
Det är som man vet att...
ett citat på
men det är
en
så...
färgad ruta.
Ja, det är som man vet om att en tjej är sur på sin kille. Hon börjar posta olika inspirational quotes.
Bra spaning, bra spaning.
Och,
som inte direkt riktade men ändå...
Ja,
säger en del om status. Ja.
Och då därför blev hon ett tag Brené Brown.
Men vad var det typ för citat då?
Men det är ju mycket om självkänsla och att leva ett liv man förtjänar att ha och sådär. Jag uppfattar det som grundteman. Men sen så blev det så att mina vänner började prata om böckerna hon har skrivit och också Netflix-produktionen som jag då såg. Och jag tycker hon verkar vara jävligt vett och rolig och faktiskt naturlig ofiltrerad person.
Ja, hon är verkligen det. Jag har varit ett fan sen jag lyssnade på henne hos Marc Maron.
Mm-hmm.
Och typ en person som verkligen glimrar till i hans närvaro. Alltså, det är ju inte många som gör det. Han är ju som en ganska butter, lite jobbig person.
Mm.
Och det är som att hon bara går igång på det. Och, bara, men, och han, man märker så här att han respekterar henne. Samma sak, hon har också varit gäst hos Dax Shepard. Och sen så har hon haft, jag tror, 2 TED-talks med typ så här massa miljoner tittare. Och hennes, hon har gjort sig känd genom att hon är en... Det är lite svårt att översätta hennes titel till svenska, tror jag, för hon är inte psykolog, hon är inte terapeut, hon är en typ social anthropologist, tror jag.
Så beteendevetar-ish.
Ja, men också typ, jag tror att i USA så är det som att det kommer ur social work. Mm. Så det är som någon slags utbildning, fast hur som helst. Hon är liksom extremt bra på så här beteenden, hur människor är, och hon pratar mycket om skuld och skam.
Ja.
Och det är så jävla bra att hon gör det. Och jag har en grej som jag liksom går och ruvar på, som jag tror jag kanske kommer dra nästa avsnitt, för vi hinner inte nu. Men det är liksom, det är om det här med skuld och skam. Och hon har ju en bok, tror jag, heter Mod att vara sårbar. Mm. Och att man liksom genom sårbarheten är det liksom den bästa nyckeln till att typ komma andra nära och komma sig själv lite närmare kärnan på något sätt. Så Brené Brown har nu en podcast som heter Unlocking Us. Mm. I ett avsnitt så har hon till exempel Joe Biden som gäst.
And the fact is that I was convinced that we have to form an administration that looks and represents the American people across the board, and also someone who is ready, God forbid, on day one that they could step up and be the president of the United States. And I think Kamala met all those requirements.
Ja, det är inte något litet. Men det som jag tyckte så fruktansvärt mycket om, så jag trillade bakåt, det var i hennes intervju med Judd Apatow.
Mm-hmm.
Där de pratar om humor utifrån ett sårbarhetsperspektiv.
Gud vad roligt.
Nej men alltså, det var så mysig lyssning att... Alltså, Judd Apatow, som ju är skaparen bakom våran favoritserie Freaks and Geeks. Mm. Undeclared har han också gjort. Han har gjort en massa gigantiska komedihits som Knocked Up,
ja, men, och This is 40. Tyvärr, folk verkar underskatta honom. Alltså, jag tycker att han är otrolig. Han har verkligen odlat en berättarstil som många har tagit vidare och många kanske gjort bättre. Men han är ju roten till allt det där, med Knocked Up och sånt där.
Ja.
Ja. Men blir ibland kallad för så här dumskrattsperson på något sätt.
Alltså, det är ju det han verkligen inte är.
Och, eller hur?
Han beskriver en scen ur Freaks and Geeks som är så fruktansvärt bra, och också varför den är bra. Och jag tycker att det ringer in väldigt mycket av det som är Judd Apatows storhet.
There's a scene in Freaks and Geeks where Bill is at a game of spin the bottle.
Oh.
And he feels unattractive to the girls. They're playing with all the pretty girls. And they start playing another game, 7 minutes in heaven, where like you have to go in the closet with somebody, and they spin the bottle, and now the prettiest cheerleader has to spend 7 minutes in a closet with Bill, and she really doesn't want to. It's painful to see the look in her eyes at having to do this. And they go in the closet, and it's dark. So they start talking, and she's so pissed to be there. And he's really shy and sweet. And they just start talking a little bit. And he makes her laugh. And in the dark, it actually like makes me cry talking about it.
I know the scene.
She just realizes he's cool. Just in the dark. She decides she likes him. And you feel it happen in Martin Starr and Joanna Garcia. Geniuses doing it. And you realize the unfairness of that judgment that kids go through if they're like the, you know, the perfect idea of beauty to other kids, when in fact these are the coolest kids in the world. And that's what the show is about. Like, the people you think are outcasts are actually the cool kids.
Totally.
And then there's like a moment where she kisses him and you believe it, that in that moment, like, she saw the beauty in this kid and they have a real connection just for a moment.
Men det är så värt att lyssna på för typ alla överhuvudtaget som typ skapar något, tycker jag. För att just hitta, och särskilt humor, hur det ligger så nära ofta att vara sårbar och att liksom på något sätt, för han pratar ju om det här hur det är lätt att det kan bli elakt berättat. Mm. Alltså, man lider, det kanske blir för jobbigt att prata om hur det är att vara den töntiga i klassen och bli liksom rejected av den populära, men att han liksom får det till att, ja, jag vet inte, det är som att det, han lyfter på locket och kollar lite så här på, ja, men typ maktstrukturer och han har ju också, alltså, jag nämnde This is 40, han var ju typ den första som drog skämt. Jag kommer ihåg när jag tittade på den där, jag kunde inte alls relatera till att det var att Paul Rudds karaktär satt på toa fast höll på med sin iPad typ, och att det var så här en grej, ett löfte som att Paul Rudd gjorde, bröt ett löfte med sin fru att han liksom fejkar sitta på toa, ja, fast han sitter och håller på med sin padda.
För att få egen tid i, ja, det här, exakt, äktenskapet i filmen.
Och det där, jag kunde inte alls relatera till det när jag såg den här filmen.
Men
nu idag är det ju som ett, ja, men och att det är ju som ett modernt skämt. Alltså, ja, det är ju som en grej som vi alla vet förekommer, men han var så tidigt på det.
Fast du går till hönshuset, ska mata hönsen. Sitter där och läser, alltså, en bok. Du,
om jag ska söka egen tid är det inte där.
Ja, oh, nej. They want
you. Med massa andra ovulating chicks.
Men jag har faktiskt superrespekt för Judd Apatow. Han har ju varit med och gjort Girls med, precis, Lena Dunham. Han gjorde nu senast King of Staten Island med Pete Davidson.
Mm.
Som jag tyvärr inte har sett än.
Nej, men den måste du se. Den pratar de jättemycket om. Det är ju då, plotten är ju då att Pete Davidson har i verkliga livet förlorade sin pappa i 9/11 när han var 7 år gammal.
Ja.
Hans pappa var brandman och dog så. Och de pratar ganska mycket om det här, hur när ditt personliga trauma faktiskt också är hela nationens trauma. Så det finns på något sätt en tröst i det, men det finns också ett, du kan inte fly det. För att varje år påminns de, nu är det årsdagen och liksom överallt och sådär.
Och det händer så mycket efter som legitimeras av det, som du inte står bakom.
Ja.
Det här har jag hört Pete prata om någon gång. Att 9/11 initierade ju, eskalerade ju islamofobin världen över.
Mm.
Vad man i terrorns namn gjorde mot, ja, men, fångar på Guantanamo och liknande. Och olika övergrepp mot befolkningen i Mellanöstern. Och man är ju inte jättenöjd med sina insatser och ockupationer av olika länder, kan man säga, i USA eller världen i stort. Sen var det ju väldigt många onda krafter, absolut. Men det eskalerade ju väldigt många hemska saker. Och det måste kännas jobbigt då att det ansvar som dog för, eller var med och hjälpte till i, används av så många för hemska syften också.
Just det.
Det finns så mycket mörker i det där, verkligen.
Ja. Nej, men det som den här filmen utforskar är ju då tanken om Pete Davidson inte hade hittat komedin och ifall hans mamma hade gift om sig med en karaktär som spelas av Bill Burr, ståuppkomiker, men som enligt Judd Apatow då är en väldigt, väldigt bra skådis. Och nej, men de pratar jättemycket om den filmen i det här podcastavsnittet, så jag blev jättesugen att se den. Jag vet inte var man kan göra det, men...
Nej, för den låg på iTunes men togs bort innan den gick att hyra, så jag tror att den kommer på en plattform snart, att det är det jag är tecken på. Men en grej till om Brené Brown bara, som jag läste henne säga i någon intervju. Hon har väldigt mycket av hennes snack kring skuld och skam handlar också om mod. Och att hon brukar säga courage over comfort. Och så fort jag står inför någon vägskäl och vill banga ur, för att jag hellre vill skona mig själv en eventuell besvikelse. I have had a few. Frank Sinatra, shoutout. Eller olika hemskheter jag föreställer mig kommer hända om jag gör det här. Bara det här kvartssamtalet för mig var jätteläskigt. Eller fan, nu ska jag inte gå in på hela långa listan, men mycket, jag har ju en första impuls att vilja banga ur saker. För att jag är för rädd för konsekvenserna, skitsnacket, folk är redan ganska pissiga mot mig på internet och sådär. Och då har jag liksom ett litet såhär, jag tycker det är ganska bra. Courage over comfort.
Det skriver du då och postar i ett citatbild på Instagram.
Nej, men jag utgår mycket från, kommer jag kunna ångra det här längre fram? Kommer jag ångra det här sen? För att jag nu valde att vara bekväm istället. Hon har många bra one-liners.
Nej, men alltså, hon är en fucking guru. Så jag tycker hon är underbar. Och det är så roligt för att hon är en jävligt så här garvig, snackig, ursäkta uttrycket, men rivig.
Exakt.
Texasbrud liksom. Ja. Gillar henne jättemycket.
Hon har gropar i låren också. Hon är äkta brud.
Hon är äkta. Och som en perfekt segue över då från, eller jag kan säga bara, Unlocking Us heter podden som hon har, och ni ska hitta Judd Apatow avsnittet.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt.
Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Som en perfekt segue då från Judd Apatow, för du nämnde han är en av dem, eller han är väl den som plockade upp Lena Dunham att göra Girls.
Från filmen Tiny Furniture, som var väldigt fin faktiskt.
Ja, den har jag eventuellt sett på YouTube kanske, ja. Men typ lite för artsy.
Mm.
Lena Dunham har
ja.
Skrivit en text. Har du läst den? Den är lång.
Jag läste hennes långa caption på Instagram och kände att det här ska jag läsa någon dag.
Det, jag tycker att du ska läsa den.
Mm.
För det som är grejen med den är att jag gjorde mig lite lustig över Lena Dunham typ förra avsnittet. Eller förra, när jag sa...
Jo tack.
Jo tack, ja det står jag för. Nej, men jag tyckte det var lite töntigt att hon regisserade Emily Ratajkowskis pregnancy reveal video.
Ja.
Jag känner mig trött på fenomenet, men som du lyfte med all rätt var det ju intressant att Lena Dunham, som ju själv har famously gjort en hysterektomi på grund av endometrios, för mycket lidande kring det, så är det ju extra intressant faktiskt med hennes blick på mödraskapet, även om det kanske inte kommer fram i den där videon så. Men som tur är för oss så kommer det fram i den här texten som hon har skrivit i Harper's Bazaar. Jag skulle vilja säga att det här är liksom Lena Dunham som jag kom att faktiskt tycka väldigt mycket om henne.
Mm.
Alltså hon är ju då som det lyfts fram i, tror jag, första avsnittet av Girls. Hon bara, maybe not the voice of my generation, but a voice of a generation.
Mm.
Så är hon ju så bra på att vara öppen med sina brister.
Mm.
Och ibland, alltså liksom skapa de här, liksom ibland lite osympatiska, eller vara så öppen med de här lite osympatiska dragen man kan ha, eller så här fula tankar som kan komma. Jag tycker inte hon tillåts få vara liksom lika så här utforskande längre in the public eye. Det är på något sätt att hon straffas hårt, ganska hårt.
Hon blir så hårt granskad
och
får symbolisera så mycket som hon inte har med att göra egentligen. Och det är alltid så att när någon tar sig anspråk, eller folk tolkar det som att de tar anspråk på att göra någonting bättre.
Mm.
I hennes fall var det att hon var showrunner som 25 år gammal. Alltså manusregi, drev en tv-serie. Att då blev någon feministikon. Och att hon av andra blev etiketterad som kroppspositiv och sådär. Och hon bara levde sitt liv med den kropp hon hade, har.
Mm,
Som hon själv säger, I'm thin in Denver. Det är bara i New York och LA som hon är betraktad som någorlunda större i kroppen. Jag älskar att tänka så själv om min kropp. I'm thin in Denver, okej. Nej men... Och då börjar folk lägga en massa andra krav på henne och ganska omöjliga krav på henne. Och missar då mycket av genialiteten i Girls.
Mm.
Att de söker efter faser till varför världen ser ut som den gör. Hur ska man göra rätt?
Mm.
Men jag tycker att den är ju bäst i att den går in i det grumliga.
Mm.
Vi pratade om det här avsnittet när hon träffar en man och de har en jätteintensiv fling. Och alla var besatta av att han var så mycket snyggare än henne.
Mm.
Det hade aldrig hänt i verkligheten. Alltså folk är så begränsade.
Fast hon var typ mycket, mycket yngre än honom.
Men folk är så begränsade i sin världsuppfattning. Eller det här avsnittet, hennes otroliga MeToo-avsnitt. Där hon i serien går hem till en manlig författare. Mm. Just för att prata om hans skeva åsikter och porträtteringar. Och så märker man hur det kryper fram en dynamik dem emellan. Som är så perfekt balanserad och porträtterar verkligen hur grumligt och svårt det där är. Den där
makt-makt-relationen. Alltså vet du vad jag tänker på nu när du säger det där? Alltså från en annan sanningssägare som är lite mer populär nu. Men alltså Michaela Coels kommentar, precis, som har skapat I May Destroy You.
Mm.
när hennes karaktär Arabella säger i ett sammanhang, jag tänker inte säga vilket för att spoila för mycket, men hon bara, när det är grumliga situationer så har vi inte garden uppe. När man är, jag parafraserar nu, men det är liksom, det går ut på att när det är otydliga situationer så är det inte heller tydligt när vi ska säga stopp. När det är, om det är tydligt övergrepp så är det lätt, alltså lättare, jag säger inte att det är lätt, men liksom att då vet man i alla fall att så här, oj, här var min gräns. Mm. Men när det är i det där grumliga mittemellan vattnet, där det är då man famlar efter orden, man vet inte riktigt när ska jag inte, och det är det som liksom vissa då predators typ vet att utnyttja. Så jävla intressant snack.
Vem var det som sa det som du citerade, att förövare tror inte att de har fått ett ja, de utnyttjar frånvaron av ett icke-uttalat nej?
Oj.
Eller så var det jag.
Va, det kan ha varit du som sa det.
Om jag bara ska säga vad det, som är grumligt med henne faktiskt, så är ju det hennes, hon är så blind inför intersektionalitet. Alltså hon är inte rasist, men att hon porträtterar ett New York utan rasifierade människor naturligt med i de här miljöerna. Och hur hon porträtterar de få personer of color som är med i serien.
Det är väl också det.
Donald Glover. Min kompis.
Nej, men alltså geniet.
Ja, men min kompis, Donald Glover. Alltså vi har ju hängt, vi har haft en utekväll. Det är ingen grej, vi drack whisky, släppte. Han i alla fall var ju med, och då var han med just för att han var svart. Och hans historia, storyline i serien, handlade om just att han är svart. Och att han var svart och republikan, och att det inte gick ihop för Lina. Vilket är en rolig idé. Men så här, gör den om du också har personer som är svarta och det är inte ens kommenterat
som får vara, en person.
Med massa sidor liksom. Ja. Så där är ju Linas blinda fläck, kan man säga.
Jag tycker att det hon gör bra i Girls är också att hon har ett otroligt bra öga för just det som jag tror att hon gör sig själv skyldig till ganska mycket, nämligen white privilege. En spoiled brat stil liksom, som i Girls Marnie väldigt mycket får spela.
Verkligen.
Alltså att det är liksom, alltså typ så här nästan stampa i golvet och säga jag vill också. Det är liksom, den grejen är väldigt bra, och det är det jag tycker på något sätt visar sig, om vi ska landa i den här texten som jag tycker är så pass läsvärd i Harper's Bazaar. Den börjar så här: the moment I lost my fertility I started searching for a baby. Och så pratar hon om hur hon på grund av endometrios var tvungen att göra den här hysterektomin, ta bort sin livmoder. Och samtidigt, och kanske lite då på grund av det här med att spela svårfångad alltid funkar, att när hon blev liksom fråntagen möjligheten så blev hon helt besatt av viljan att. Bedbound and tending to the 5 small laparoscopic holes in my abdomen, I scrolled through adoption website as if they were furniture outlets. If I could no longer grow a baby in my womb, I could at least get one elsewhere and fast. But there were a few obstacles. Some of the sites seemed too Christian to want me, others too back alley for me to want them. Plus, I could barely move and I was tapering off opioids, so how was I going to handle a 6-week trip to some foreign country to collect the child that I did not doubt was my God-given right? I wasn't delusional enough to think that made sense, but wasn't there some kind of delivery service? When my family and friends told me to slow down, I insisted that they didn't understand. Worse yet, they were being ableist and old-fashioned. What were 5 holes in my stomach and a Vicodin habit 20 milligrams deep? Michael Jackson dangled his baby from a hotel balcony for everyone to see, and he got to keep it. Who was going to question me? Alltså det, jag tycker att det, du hör ju att det är liksom hennes, både hennes otroliga humor, men också att ringa in de här små situationerna och bjussigheten.
Ja, men och att det alltid handlar om imperfections. Hon är ärlig med sina privilegier och hur bizarr vår livsstil är, hur löjliga ens tankegångar är.
Ja, men alltså, hon låter oss skratta åt den.
Och åt oss själva också lite.
Ja. Och sen så följer texten en del som en resa genom de delar av internet där du och jag kanske inte vistas så mycket, alltså IVF-grupper, där hon liksom genom olika hashtags på Instagram hamnar djupare och djupare i kulturer som finns, alltså hur man, det finns en väldigt liksom stöttande kultur i folk som går igenom sina IVF-försök, men samtidigt så förstår man också, vilket hon också ringer in, att i samma ögonblick som någon skulle råka bli gravid så är det ju också på något sätt det största sveket liksom, mm. i den där gruppen, även fast det är det alla vill. Också en ganska, jag vet inte om jag använder ordet dråplig rätt, men det finns också en väldigt speciell kultur med typ real dolls. Och jag ska läsa en bit om det. In Keene, New Hampshire in 2016, a police lieutenant named Jason Short smashed a car window in an effort to save a baby who appeared to be passed out in the summer heat, windows up. In a photo, even her flowery headband looked limp. When the lieutenant attempted CPR, Short told the Washington Post, I went to put my finger in its mouth and it was all resistance. And I'm like, this is a doll. The doll, whose name was Ainsley, belonged to a woman who had lost her son a decade earlier. Ainsley was one of 40 siblings. Du har liksom komiskt och jättemörkt. Gud, på samma gång.
Men det här hade ju varit ett kobra-avsnitt om det fortfarande fanns. Att undersöka den här subkulturen som det lite är, lite sektaktiga runt om i världen. Och vad det är för tröst de söker egentligen.
Och samtidigt som det också är, alltså den här texten som är, alltså den är lång, men så här, ja, tar det mer än en halvtimme att läsa, gör det inte. Så men jag ger er själva den presenten.
Ja.
A few weeks after I found out that I would never become a biological mother, I started lactating. It was light at first, leaving subtle wet circles on my shirts, the milk as thin and pale as a spider web. When my breast began to ache, Scotty and kompis henne came over to show me how to express the milk into a mug. It wasn't much, but when it squirted, I felt massive relief, as if a pimple had burst. The doctor didn't seem as alarmed by this incident as I was, not by the health implications or the poetic ones either. And so I woke up every day for a month and pulled at my breast like it was rising dough, wiping away the streaky tobacco-infused beverage intended for no one.
Åh, herregud, vad starkt. Jag såg nu. Hon är otrolig. Men du har läst hennes bok, va?
Ja, men den är inte så här bra.
Vissa delar är ju väldigt bra.
Nej, men den är inte så här bra.
Nej, men vissa delar är väldigt bra. Och jag älskar när hon är sån här.
Att men hon, alltså, hon är ju, det är ju som att hon skrev ju den för länge sedan också. Alltså, det är ändå några år sedan. Kom den ut 2016?
Det var ju lite beställningsjobb också. Det känns som att det hon berättar nu, det finns... Roten till hennes berättande nu kommer ur ren nödvändighet. Det blir oftast bäst. Saker man kanske har legat och marinerat vaken på nätterna och sådär.
Men plus att hon har mognat. Alltså jag tror så här, för jag har liksom en grej på det här, att jag tror att även om så här, vårt samhälle är så oförlåtande mot människor som gör liksom någon typ av fel just nu. Ibland med all rätt. Alltså så här, det är inte okej om du köper sex, eller det är inte okej om du utnyttjar folk eller är rasist. Men det finns också sådana saker som Lina Dunham då har liksom gjort sig skyldig till, är väl kanske ändå så här på lite bara, ja, hon är ju ändå en av de goda, även om hon gör bort sig inom det. Det är någonting med att jag tror att hon på något sätt, alltså så här, för att slutföra min tanke då, när, alltså de personerna som då orkar igenom det, att det inte bara försvinner från jordens yta, utan lär sig något av det, växer igenom det och så vidare, då kan det uppenbarligen bli ganska bra. Alltså om hon kan, det känns som att hon har liksom använt det på rätt sätt på något sätt, hon har vuxit med det här. Och det är en väldigt rörande text, den är så fruktansvärt ärlig, stundtals väldigt rolig, vilket ju är liksom min favorittyp, apropå Judd Apatow liksom. Saker som känns, som man ändå får skratta åt ibland, och den säger väldigt mycket om vår tid och om det här heliga jävla mödraskapet som på något sätt är så här, vissa känner som en mänsklig rättighet att ha barn. Och
nästan på ett konsumistiskt sätt. Ägandeskap.
Där ringer du in bra.
Eller förlängning av ens identitet. Liksom. Ja. Mm. hej goda lyssnare, ni som har lyssnat så här långt kan ju få höra att idag, fredag, så 20 november, så släpps också nyheten om vad jag ska göra i december.
Ja!
På en kär kanal till oss båda. Så det blir en december med Britta och Parisa. Nej, så mycket fan. Kan jag säga i dagsläget.
Varsågoda. Och fuck me, vad roligt. Ja. Grattis till det.
Ja, men det, alltså, det känns som att det kan bli, det är det vi behöver, tror jag.
Nej, men fy fan, vad roligt.
Det känns kul. Annars så, vad gör jag ännu mer? Annars så kollar jag på The Mandalorian.
Det gör jag med.
Läser Zadie Smith och Seinfeld och lite olika
fan,
roliga
böcker. Fan, jag läser också Zadie Smith. Alltså hennes pandemi-essär.
Intimations. Otrolig.
Gud, vad intressant.
Så mer snack om det nästa vecka.
Jag är också besatt av Zadie Smith, för det är så kul att hon liksom lämnade USA i någon slags affekt, känns det som. Att hon bara, fuck this shit, typ. Mina barn kan inte växa upp här. Mm. Jag har ju faktiskt, alltså Zadie Smith är typ en av mina första, alltså, litterära förälskelser. När jag läste White Teeth när jag var an itty bitty baby.
Jag tror jag hade den som läsuppgift i ettan på gymnasiet. Och då fastnade jag väldigt starkt för henne. Alltså, och brittisk samtida litteratur.
Nej, men alltså, jag ville typ bo i östra London då. Och hon är otrolig, och hon har ju faktiskt också det här, alltså hon är ju en otroligt, tycker att hon är liksom, ursäkta mig, en av de stora tänkarna vi har.
Men det är det, man gillar ju henne nästan mer i det offentliga samtalet. När hon är en stor intervju i New York Times och pratar om vad hon tycker om saker. Alltså jag kan lyssna och läsa henne i sånt evigheter. Och sen dessutom att kunna skriva skönlitteratur på det. Det är ju som två olika spår för mig. Mm. Det är i alla fall kul. Vad tittar du på?
Nej, men jag började kolla på Amningsrummet mest för att jag kände att jag behövde det för att göra mitt jobb. Mm. Liksom. Men för det är ju något intressant. Jag har ju suttit i det där andningsrummet på NK och bara tänkt så här, fan vad sjukt det är att det här finns. Alltså det är verkligen ett jättelyxigt. De har gjort typ en exakt replika. Jag tror inte att man förstår det om man inte har varit där. Men det är liksom helt sjukt. Tycker att det är, alltså det lyfter de ju fram i serien, att det är ju mest för att ha en ursäkt att säga att de men inte får sitta och amma i restaurangerna i resten av huset.
Nej, men det gör folk.
Nej, men
jag har varit på, jag är ju, alltså Britta, jag är ju uppvuxen på NK, mer eller mindre. Ja. Och har många vänner som alltid vill hänga där. Och det ammas friskt. Jag tror att det där är snarare om du vill kunna göra det i lugn och ro utan diverse gubbars blickar.
Ja, nej, så men det är alltså, jag tycker att det är underbart.
Ja, så det är som att det är på något sätt där internaliserade, det här lite mer du får, men fan vad obehagligt det är. För det är så mycket äldre män och äldre damer som kollar snett på dig.
Ja.
På något sätt.
Alltså, det där amningsrummet känns som den bästa pushpresent jag hade kunnat få faktiskt. Mm. Att ha någonstans centralt i stan där jag kan gå på toa, där jag kan byta blöja på mitt barn och också sitta och amma i lugn och ro i hur jävla länge jag vill. Helt underbart. Jag har suttit och lyssnat på goda podcasts då och då.
Kommer du vilja se klart?
Jag tycker att Liv Mjöne spelar en väldigt överdriven karaktär, vilket är synd, för det är väldigt intressant. Hon är den här människan som hänger runt folk som har barn och som är, alltså som själv är inte så ung som du.
Men det är jag.
Nej, men det är inte det. Nej, men du, alltså jag vet,
jag
du har
anar.
Sånt, du
jag
har
ser, sån... Det ser så generad ut över munnen. Det är
nej, nej, alltså jag tar in din reaktion. Jag, alltså det, tycker det är så sjukt att du känner dig som, för du är för ung.
Men fortsätt, den här personen runt barn
Liv
som...
Liv Mjönes är 42 eller någonting och liksom överväger att skaffa barn med ett gaypar typ. Och den, jag tycker liksom att den personen är intressant, men hon spelar den som en tonåring, vilket känns synd. Det känns som att man hade kunnat berätta något mycket viktigare där.
Blir det lite ofrivilligt parodiskt?
Ja, men typ. Ja, lite.
Synd! Men vi får se vad vi hinner se och läsa och tycka om olika saker till nästa vecka. Men tack för den här veckan. Vi ses igen nästa vecka. Då blir det lite mer citat-tombola. Ska du få gissa.
Vet du vad som händer nästa vecka? Det är vårt 100 avsnitt.
Men jag vet, Britta, det är jättestressande.
Det är stressande, men vi kan bara säga det snabbt. Att, men ni fattar ju det. Men på grund av pandemi så är alla typer av filning inställt. Mm. Och det har vi vetat i några veckor, så att det har liksom inte ens varit någon idé. Men vi blir ju inte direkt ledsna om ni typ grattar oss på våran födelsedag. nästa vecka alltså. Nu är det avsnitt 99, ja. Nästa 100.
Det blir mäktigt.
Mm, det blir mäktigt.
Ja, men tack för att ni lyssnar. Vi finns på Britta och Parisa på Instagram.
Det gör vi.
Ha det gott!
Ha det gott!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.